har en sån här hattrick på gång i goda händelser i mitt liv. För igår så fick jag äran att viga en par av mina goda vänner, Jonathan Holm och Nanna Weiner, som numera heter Jonathan och Nanna Weiner, som de gifte sig igår. Idag fick jag döpa min gode vän Johannes, och så får jag predika åt mina goda vänner er. Och imorgon ska jag till tandläkaren. Man kan ju inte få allt man vill här i livet. Så. Men jag brukar alltid tänka så, jag tycker om egentligen tandläkaren, för det finns få ställen som jag ber så mycket som när i den där stolen. Så på något sätt projicerar man sin blick på korset, på Kristus och de här spikarna, och känner man att min smärta är ganska liten egentligen. Med all respekt för smärtan, men Jesus är god. Och ni har en, ursäkta mig på förhand, det är en sån där halvjobbig predikan idag. Då kör vi. Texten har jag hämtat från Lukas 7, det längre stycke, en av mina favorittexter faktiskt i Nya Testamentet. Och vi läser i Jesu namn, så står det så här. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska, och när hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon veta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sade Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50, en denar ungefär en dagslön. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sade, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Sedan sade han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är denna mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa det till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. En väldigt intressant text som vi snart ska återvända till. Jag anser, och eventuellt någon med er med mig, anser att världen är ett starkt behov av Gud och hans kärlek, av Jesus, så det är kortfattat. Att få uppleva hans fullkomliga kärlek, den här kärleken som världen på så många sätt försöker kopiera och försöker reproducera, men som enbart skapar ett tomt eko av tillfredsställelse som kanske varar en sekund eller två. För att bara dagen efter så vaknar man med samma tomhet, om inte större tomhet än innan. Det var världen hela tiden försöker slänga på oss. Prylar, erfarenheter, emotionella saker, det ena och det andra, bara för att på något sätt skapa någonting som kan bli det substitutet för Guds kärlek. Men det faller bara pladask och går upp i rök. Jag känner personligen att en av mina egna största utmaningar är att projicera den här kärleken som Gud har gett mig till min omgivning. Istället för att låta den bunkras upp på min insida, vilket jag har observerat enbart producerar ett religiöst högmod i mitt inre, i min inre värld. Det blir som döda havet. Jag brukar dra den parallellen ibland. Det är inget fel på döda havet. Det får samma friska vatten, men det ger ingenting vidare. Och då blir det dött. Och så är det med oss eller det är risken med oss många gånger, att när vi bara får utan att ge vidare någonting så blir vi tills döda. Och vad som är tragiskt med många döda kristna är att man inte tror att man är död, utan man tror att man är mer levande än alla andra. Men Gud har inte kallat oss att vara några döda hav. Jag tror han har kallat oss att vara både Jordanien och Medelhavet och Atlanten. En fin kombination där vi, livet får pulsera från oss, från Gud till oss. Men det ska inte bara landa där, utan kärleken blir fullkomlig. Inte när jag får den, utan när jag ger den vidare, tror jag. För ska vi tänka lite på dessa ord? Om vi går tillbaka till den här texten, som jag tycker är en av de absolut mest radikala och samtidigt bland de mest vackra texter vi har i Nya Testamentet. Historien berättar att Jesus blir hembjuden till en farisé. Och det vill jag rent som en parentes insätta, för vi när vi läser texten så får vi ordet farisé, så tror hela tiden att det var Jesus gick med sig skylter, stor varning för fariséer, och han hade antiklubb mot fariséerna hela tiden. Men vi observerar gång på gång att Jesus, han var inte mot fariséerna, utan i den här berättelsen så gick han hem till farisé. Och vissa ställen så går han till och med självmant och säger att hörru, du, dit ska jag och hälsa på dig. Och vi måste då förstå att Jesus inte hade någonting emot den här gruppen med människor. Det är någonting som vi oftast tror, att det var Jesus mot dem, men det var oftast andra vägen. Faktum är att Jesus även mötte denna grupp med människor med empati och kärlek. Och det är någonting som vi oftast missar när vi läser dem med våra färgade glasögon och enbart målar dem i mörk dagar. Det är en fin mening. Men vad som händer då är något högst anmärkningsvärt. Det står att det var en synderska kommit till Jesus. Eller in i traskande, in i huset. Och synderska är lite halvt dåligt översatt. Vi kan säga istället, det var stadens hora. En prostituerad kvinna som traskade in dit, in i huset. Hon tycks inte heller vara väldigt högt i rang, för hon hade inte heller någon namn. På den tiden, på judarnas tid eller Israels tid, så namnen, det var på något sätt identifikatorn om man var någonting. Man var på något sätt identifierad med sitt namn. Har du ett bra namn, Abraham, Jakob, Israel, till och med Habakuk, så är det på något sätt du har din identitet i det. Men den här kvinnan har tydligen ingen identitet förutom att hon är en synderska, hon är en prostituerad, hon har en stämpel på sig. Det har ingenting gått med henne överhuvudtaget, utan det som står om henne är att hon är på något sätt avskredet. Hon är inte värt någonting överhuvudtaget. Hon traskar in dit samtidigt som Jesus håller på och äter hos denna farisé. Och någonting vi behöver mer förstå, det att när du och jag tänker fin restaurang, för det är faktiskt ett fint ställe. Du får se, det var den här översteprästkokon i byn. Och när han ställde till fest, så det var ju klart fint. Det var fint ordnat, säkert ljusstakar och grejer och sån där bakgrundsmusik, morgel och allt och harpa. Men man sitter ju inte med ett stort dukat bord med höga pallar, utan man låg till bords. Så man på något sätt placerar maten fint där på golvet, så ligger man till bords och så äter man på den positionen som vi kanske inte svarar med. Men som vi kanske någon gång kan göra på en lifegrupp. Och hon, den här kvinnan, stiger in i huset och går och ställer sig bakom Jesus. Och så står det att hon börjar på något sätt kyssa Jesus fötter samtidigt som hon gråter. Och det blir på något sätt en sån här, ska säga, inte grotesk men inte så långt ifrån, men en väldigt märklig syn när hon tydligen har ett ganska kraftigt stund av sorg, för tårarna räcker att tvätta hela Jesu fötter. Du vet, man gråter ganska rejält, men det måste ju vara någon deciliter i alla fall om man ändå ska tvätta hela fötterna när man traskar på där en dag. Och man måste lite förstå vad som egentligen händer, för in kommer stadens ökända hora, ursäkta att använda det ordet, men det var ju det det handlade om. Troligen iklädd sina arbetskläder. Varför tror jag det? Jo, för att när judarna ordnar fester och stora måltider så var det oftast på kvällen. Det var inte så där lunch, brunch mellan 11:30 och 2:30. Utan det var oftast någonting man gjorde på kvällen när det var mörkt. Och min känsla är, och jag lite spekulerar när jag läser den här texten, det är att vem vet om hon har varit på arbete innan hon kommer dit. för det är mörkt, så tror jag, troligen hon klädd lite så där provokativt. För det är så de utmärkte sig. Och på det sättet de skaffade kunder. Men Jesus verkar inte bry sig om det där överhuvudtaget. Och jag på något sätt har så svårt att tänka mig hur jag själv, eller okej, jag har inte svårt att tänka mig hur jag skulle reagera på något sätt en rak höger ut genom fönstret väldigt snabbt om det skulle hända mig. Och hur skulle du och jag reagera om folk kommer in under vår fin middag, när vi har ställt till, vi har på våra fina kläder och allting ska vara perfekt och vi har på något sätt planerat tal och program och man ska ha skollekar och man ska ha andra storlekar och hit och dit. Och så på något sätt mittelt kommer in ett störande element. När vi planerar, nu har vi mästaren Jesus här, nu ska vi på något sätt lyssna på honom och han ska säga uppmuntrande saker, vi kan ändå lagen utan till och Mosebok på två olika brytningar. Och mitt i den här stunden så kommer den här kvinnan in och stör. Och så tänker jag, hur skulle jag reagera om det kommer in folk och stör mig när jag predikar? Jag skulle blinka lite åt Christian och Basse så bär de ut honom snabbt. För något sätt är det så vi tänker. Att här står jag och ska predika Guds ord, att ingen ska ju störa mig för jag är så hel och perfekt, tänker man ju. Och sen tar julen ner mig på jorden. Att så reagerar vi oftast. Vi har en plan, vi har en tanke till hur Gud vill att saker och ting ska fungera. Men jag tycker allting kommer på sin spets just i den här berättelsen. Vad händer där då? Mitt i den stunden när kvinnan traskar in till Jesus. När hon har vett hans fötter med sina tårar. Torkat fötter med sitt hår. Alltså det har aldrig någon gjort åt mig. Alltså det, ja... Ni får bilden själv. Och sen balsamera fötterna in, troligen lite halvsensuellt. Vad händer då? Jo, Jesus berättar en liknelse åt Simon. Och efteråt, och helt enkelt kortfattat och på ett väldigt mystiskt sätt, säger han till kvinnan att hennes tro har räddat henne och att hon ska gå i frid. Och vad jag som tycker är enormt fascinerande och makabert med detta, det är att kvinnan hittills inte har sagt ett enda ord. Det kan ju hända att hon har gråtit fram lite, förlåta, men texten säger ju ingenting om det. Men mitt i allt i den här på något sätt halvgroteska bilden med den här lättklädda troligen damen som kommer fram till Jesus och så gråter hon vid hans fötter och säger Jesus till henne, din tro har frälst dig, gå i frid. Och så funderar jag själv att hur reagerar jag när jag gör med sådana människor? Jag ger dem allt annat än frid. Jag säger skärp till dig. Eventuellt så är en bibel och säger återkom när du läst den så du kan den lika mycket som mig. Men Jesus på något sätt, han talar ju inte ens till henne, vilket är en annan sorts teologi man kan diskutera. Men jag tror, eller säger så här, här ser vi ingen omvändelse med ord. Vi ser inga löften från hennes sida om bot och bättring. Utan vad hon gjorde var att hon i stort mod hade sträckt sig efter något som eventuellt kunde göra att hennes liv fick ett bättre innehåll. Och det fick hon. Och jag tycker det är intressant med berättelsen. Det är att vi bör beakta hur frimodig den här kvinnan var. Alltså det finns ju bättre platser att få till om man vill nu säkra att man har en morgondag än att gå in i fariséns huvudkvarter. Om man håller på med vad hon gjorde. Hon var ju enligt texten en känd kvinna i stan, eller ökänd. Och vi som kan lite kyrkohistoria så vet att Mose lag sa att begick du äktenskapsbrott, alltså du höll på med dylika saker, det var bara en sak som väntade dig, jord skulle stenas. Och jag ska säga det, det finns roligare saker att göra en kväll än att stenas. För nu stenar folk så du satt ner dem i jorden, ska vara huvudet sticka upp och släng du stenar på den här stackars individen tills han blev medelslös. Sen tog en stor sten och bara krossade skallen på den. Det är på något sätt det som kvinnan på något sätt såg framför mig. Att det finns två vägar här. Antingen finns det någon som kan rädda mig, förändra mig och hjälpa mig. Eller så är den där stenen som väntar. Att det, på något sätt, det är den på något sätt, de alternativen som finns alltså. Det är död eller död. Död i mig själv, att Guds liv får rädda upp mig. Eller så går döden i det rätt försenta straffet som väntar mig. För jag har gjort bort mig ganska många gånger. Och därför tycker jag att för min del blir det intressant nu som en liten halv tycker om att studera texter och grejer. Att jag ser framför mig att kvinnan visste att det är de två alternativen som väntar mig. Antingen så räddar Jesus mig, eller så går allt åt skogs. Men jag ser också framför mig att hon troligen tyckte att sitt liv var ganska nära att vara i skogs redan. För annars skulle inte hon ta den här risken. Jag ser framför mig att hon var uppgiven. Hon har kanske kämpat i många år. Hon kanske blev mannen lämna henne när hon var ensam. Hon hade kanske några små barn som hon fick kämpa med. Och så fick hon inget arbete. Och så försökte hon fundera, hur ska jag ge mat till mina barn? Hon sökte kanske jobb med om en kvinna, ensamstående kvinnor på den tiden. De var inte så jättehögt upp i kurs, tyvärr. Att skulle mannen skilja sig, ja, man gör ett sådär skilsmässoproblem, mest idiotiskt som finns tycker jag personligen. Och så fick han bara dra iväg. Och jag ser framför mig att nu är kvinnan på något sätt fått höra att nu är Jesus i stan. Och så funderar han, ja, ska jag höra man kring, var är han någonstans? Är han på torget? Har han torgmöte i bönekammaren? Oj, då han hos farisén. Och du ska ju vara någorlunda desperat om du som henne går in dit. För de sände ju till henne. Så det var inte på något sätt någon hemlighet vem hon var och vad hon höll på med. För jag tänker så här då. Att jag misstänker att hon kanske hade försökt skärpa till sig flera gånger. Men utan framgång. Och nu stod hon i desperation vid något som kunde vara livets slut. Hon trodde kanske, som jag redan sa det, att antingen rädda denna människa mig, eller så kommer jag att bli dömd och få det straff som jag förtjänar. Men Jesus kom med nåd och kärlek. För ett par år sedan så upplevde jag tydligt hur Gud talade till mig. Han sa det, om jag hörde honom rätt. Anders, sättet på du kommer att märka ifall du går på den vägen som jag vill att du ska gå på, så är det tecknet att syndare alltid ska dras till dig. Och så är man ju hoppställd nu som då över och känner, Herre Jesus, hjälp mig. Nu är det väl så, utan att överdriva, att sättet frikyrkan inte alltid har varit så jätte på något sätt kända för det platsen dit misslyckade människor har velat komma. Och jag personligen har bidragit med många ovisa handlingar till den stacken. Jag minns speciellt en ung kvinna som kom in i kyrkan, som hon hade varit borta en tid. Och det första jag gjorde var att jag får fram till henne och fråga, får jag be för dig? För hon hade gjort bort sig och behövde lite från Jesus, tänkte jag. Resultatet blev att hon reser sig upp, sprang ut ur salen, accelererade så jag ännu hörde ljudet från den här övre parkeringen. Och jag minns bara hur det blev en väckarklocka för mig. Jag fick gå hem och böja mina knän inför Jesus och be om nåd. Jag minns att jag bad och jag fastade en par dagar. Och sen av stor hjälp från Jesus så fick vi försonas och återupprätta vår relation och den blev bättre än den var tidigare. Och till exempel boken som jag skriver så jag dedikerat till henne. Så Gud kan hjälpa oss. Men jag upplever ändå hur jag många gånger kommer till korta då det rör sig om att visa vidare eller föra vidare den kärlek och nåd som jag själv har fått från Gud. Detta trots att jag gång på gång får se hur det är just den kärleken som förändrar människors liv och framförallt som har förändrat mitt eget liv. Allt för ofta blir jag istället för att vara nådens kanal, en domare som snabbt och utan någon som helst nåd dömer mina medmänniskor. Jag ser alkoholisten som har somnat på Sions gräsmatta och dels kör jag förbi och dels tänker att han får nog skylla sig själv som har gjort så dåliga val i livet. Jag sitter mot en ensamstående mamman som har barn med tre olika pappor och tänker att hon får nog skylla sig själv för att hon har levt så lössläppt. Jag satt på ett tåg på vägen till sommarens konferens och mitt emot mig sitter en man som ser sliten och trött ut. Då sedan konduktören kommer och begär biljetten så visar det sig att han inte kan betala. Pinsamt nog väljer jag att inte ens betala hans biljett. Jag kände och känner fortfarande att det var närmast jag kom Jesus under den konferensen. Men valde att blunda. då jag ser den här berättelsen framför mig, alltså den som vi nämnde, så skrämmer det mig hur jag sällan blir just personen som kvinnan vill komma fram till. Utan istället så finner jag mig bland dessa fariseer som har en massa åsikter om människans tillkortakommanden. Istället för att vara en kanal för Guds nåd och kärlek så blir man en kanal för lagen. Problemet med det är att lyssna. Att de flesta människor redan vet om att det är syndare. Men de flesta vet inte om att det är älskade. Vad borde vi i så fall prioritera? Att tala om våra fel och brister, som i alla fall jag vet att jag har. Eller ska vi tala om för varandra att det finns en Gud som älskar dem? Det finns en Gud som har dött för dem och som har en plan för deras liv. För Jesus tycks ju se förbi de yttre gärningarna som på alla sätt var hemska och onda och så in i den här kvinnans hjärta och fann där ett hjärta som längtade och hoppade att Gud skulle kunna rädda och förändra henne. Jesus, hjälp oss. För jag får ofta personligen, en väldigt empatisk man, men jag får ofta tårar i ögonen där jag funderar på hur många de människorna kan vara som på grund av kyrkans oförmåga att förmedla Jesu nåd och kärlek har missat honom och hans kärlek. I vår iver att se till att människorna inte ska synda och göra de så kallade avskyvärda synderna som vi så fint har rangordnat, så kommer vi själva till korta och troligen går vi själva miste om den plan som Gud har tänkt för oss. Jag blir så irriterad ibland när man ser debatter om trams. Alltså, om jag bara säger vad jag tycker. Alltså, låt oss säga att jag har en åsikt om A och en annan har en annan åsikt om själva A. Vad leder det till om vi håller på att debattera om en sak? Jag tänker att det finns i den här staden tusentals människor som bara längtar att Gud ska på något sätt uppenbara hans kärlek för dem. Och istället så landar vi på de dumma, idiotiska petitesser. Jesus, hjälp oss. Han, klart han kommer med nåd, kärlek och sanning, men låt oss nu börja med kärleken. För utan kärlek är vi bara bullrande symboler. Man slår på dem, men det låter inte fint så länge. Och tro, kära vänner, vi behöver omvända oss till Gud och be om nåd. Så vi får bli det som Gud har tänkt för oss. Jakob säger så här: förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Min personliga åsikt, kära vän, är att varenda kristens mått då bör vara att ett, älska, det är vår del. Och två, be, det är Guds del in varenda människa i Guds rike. Vi ska be för dem. Jag har vänner som jag bett för i 15 år innan de kom till tro. Men jag känner att min viktigaste del är att be till Jesus, låt mig få bli din kanal för din kärlek så jag inte blir en lagens farisé, en lagens påbudshejare, utan sällan får jag bli nådens evangelist som bara visar på korset och säger att kom till Jesus, hos honom så är bördan lätt, hos honom får du uppleva det nya livet, han som ger dig allt som du saknar. Min uppgift känner jag. Och jag känner det mer och mer hur äldre jag blir och lite visare. Så känner jag att min uppgift är bara att peka på hans kors. För jag känner att kommer jag med lagen och säger om du ska inte göra det, du ska inte göra det, du ska inte göra det. Ja, men vad hjälper det dem? För jag känner att det enda som kan frälsa människan, det är korset. Och det är Kristi kors och kraften och hans eviga verk som han vann för dig och för mig på Golgata. Men känner jag att ska vi lyckas att älska och be in människor i Guds rike så behöver du och jag bli mycket mer beroende av hans kärlek. Vi blir ännu mer uppfyllda av hans helige ande. Men som jag tidigare konstaterat så är det inte alltid så enkelt att älska människor. Hur kan vi älska syndaren som vi så lätt kopplar ihop med synden själv? Alltså det är inte så svårt att älska sina det är väldigt svårt att älska sina medmänniskor. Det står det att vi ska älska våra medmänniskor på samma sätt som vi älskar oss själva. Problemet är att vi har jättesvårt att älska oss själva. och ska vi älska varandra som vi älskar oss själva, så då står man där, tycker man, och kommer till korta lite nu som då. Men vi lyssnar på någonting som jag tycker är så vackert, så Paulus säger i andra Korintherbrevet 2, kapitel 3 och 3. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och inte skrivet med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavla av sten utan på tavla av kött på människohjärtan. Tycker du om det där att vi är ett Kristusbrev? Jag tycker om att få brev, jag får aldrig någon sådana. Ni kan bara skicka någon brev åt mig någon gång. För ska vi bli Jesu Kristi vittnen så behöver vi ständigt fylla på våra hjärtan med hans kärlek. För det är inte med vår egen kärlek eller genom vår egen kraft som vi kan förändra eller förvandla vår omgivning enligt den plan som Gud har tänkt det då han sa det. Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. I varje fall känner jag hur jag kommer till korta så många gånger då det kommer till att älska och inte döma. Men jag känner och lyssnar, och det är lite hoppfullt det här nu. Men jag känner att det är gånger jag lyckas att förmedla den kärleken är det gånger då jag själv har blivit påfylld av hans helige ande. Då jag själv har blivit drabbad av hans kärlek, som Peter Halldorf så vackert uttrycker det. Medicinen mot vårt hårda hjärta är egentligen bara ett enda. Fullständig kapitulation inför Gud själv. Enbart han, alltså Gud, har förmågan att förändra och förvandla oss. Hesekiel profeterar detta då han säger: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge ett hjärta av kött. Herre, hjälp oss att bli en kyrka dit människorna alltid känner att det kan komma, oavsett vad de kämpar med eller har problem med. Det är en bön som jag ber för oss ganska ofta. Tillåt mig ändå mot slutet säga några ord till dig som kanske känner dig som den där kvinnan i berättelsen. Jag fick en känsla när jag förberedde detta att det kan vara någon som kommer lyssna på den här predikan över internet. Ni vet, sådana moderna saker man sysslar med. Och jag fick en känsla att det kan hända att du lyssnar på det här över internet och känner du att ja, men jag har blivit dömd. Jag blev utfryst, jag har känt mig misslyckad och jag har känt mig övergiven. Gud har goda nyheter till dig idag. För det finns ett hopp hos Kristus. För om den här kvinnan som var så desperat och troligen kände sig allt annat än duglig inför Gud, kom till Jesus och fick uppleva den här fantastiska kärleksförklaringen av honom, så finns det, tror jag, den här nåden för varenda människa på den här jorden. Att oavsett om du tycker att du har gjort dåliga val efter dåliga val, så är du alltid 100% älskad av Gud. För det finns inget dåligt val som inte Gud kan förändra och vända till något positivt. Jag tänker på Josef som inte ens gjorde några dåliga val, men ändå fick en stor del av hans liv gå igenom utmaningar efter utmaningar, människors ondska som drabbar honom en sak efter en annan. Och så tycker jag det är väldigt fascinerande då han säger, hans bröder kommer lite så nervösa. Hans pappa har gått bort. Så kommer hans bröder dit och lite så skakis. För nu tänker han, nu har farsan dött, att nu kommer han ge tillbaka. Och svarar Josef så här i första Mosebok 50. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Och jag tänker så här då, kära vän. Kanske människor har tänkt ont om dig. Kanske människor har gjort ont mot dig. Kanske du har gjort ont mot dig själv. Och så tänker du att det finns inget hopp för mig längre. Kanske Gud har talat till dig och du trodde att nu har du fått en kallelse från himlen som man ibland uttrycker. Att nu ska jag få mig att förändra och förvandla. Nu har jag en sån stor iver att på något sätt vara en Guds kanal, för hans evangelium. Och så har tiden gått och det har hänt det ena och det andra. Du kanske inte är mer misslyckad varenda månad som har passerat. Jag älskar det bibelstället i Romarbrevet 8, 28. Att den som älskar Gud så samverkar allting till det bästa. Enligt det beslut som han har gjort. Och så tänker jag på det sättet att även om vårt liv kan vara lite omskakande. Vi tycker vi inte reflekterar så mycket Jesus kärlek överhuvudtaget. Men så tänker jag att att när vi vänder oss i korset i Jesus, att oavsett om vi är fariser med hårt hjärta, där vi blir dömande av oss, vi på något sätt bör se ner på folk, som Benjamin predikade om för en par veckor sedan. Eller om vi är den här kvinnan som tycker att livet är helt misslyckat. Så båda lösningarna för båda personerna, det är ju Kristus. Jesus använder den här kvinnan i Johannes 4 till att bli den första hedna evangelisten. Fem män har du haft och den du har nu inte din man, är på något sätt första kopplingen de två emellan, en fin inledning. Och hon blev en evangelist och en hel by blev omvänd och kom till tro. Inte känner vi hennes bakgrund, vi känner inte hennes historia, men vi vet att Gud kan ju använda allting som har varit till att hans rike går framåt. Om man får uppleva hans kärlek som är det absolut viktigaste. Det viktigaste är inte vår kallelse, vår uppgift. Det viktigaste är att vi vet bara att vi vet att Gud älskar mig. Men på andra sidan myntet så har vi den mest välkända av alla apostlar, Paulus, som just var den här farisén. Som just såg ner på de kristna, som just tyckte att han var den som kunde hela lagen, har Benjamins stam och hela paketet där som han uttrycker i Filipperbrevet 2. Men också där kunde Gud gripa in. Och han blev en fantastisk kärlekens advokat för Guds rike. Och det ger mig hopp när jag läser om dessa stora kvinnor och män. Att det enda gemensamma nämnaren, det var att de mötte Jesus och hans kärlek. Det hade inte att göra med deras bedrifter. Det hade inte att göra med hur mycket misslyckade de hade varit. Utan det hade enbart att göra med att de mötte Jesus. Och sen gjorde han resten enligt hans vilja. Och det ger mig lite hopp och lite smyg glädje. För jag tänker till sist så här. Att jag lever med den övertygelsen att om vi ger våra liv till Gud, oavsett om vi har fått hårda hjärtan som fariseerna, eller om vi känner oss som den värsta syndaren på hela planeten, så när vi kommer till Gud så kommer han att placera oss exakt där han vill att du och jag ska vara. Ska vi be?